Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Särskilda operationsgruppen SOG är ett av världens främsta specialförband. Få klarar den tuffa uttagningen som tar de sökande till deras bristningsgräns.
Alla människor går att bryta ner. Men det är den som kämpar och inte ger upp som vi söker.
De här dagarna kommer vara det hårdaste och svåraste de här rekryterna varit med om.
Kom igen, ettan, då har du chansen ute vid sist. Ettan, sätt fart nu då!
Nu ska 18 frivilliga kvinnor och män
håll i.
Ledda av en grupp före detta SOG-operatörer.
Hinner ute, kom igen!
Ta sig an en utmaning. Att se om de har vad som krävs.
Vi gör inte skillnad på kvinnor och män.
Kom igen, slå henne då!
Prövningen leds av 4 före detta elitsoldater som gemensamt har över 50 års erfarenhet inom Sveriges specialförband. Tillsammans har de utfört hemliga uppdrag över hela världen. Operatören Pam var den första kvinnan i specialförbandet SOG.
En sån här uttagning är till för att flytta gränser. Och om du klarar av det, kommer du ha med det för resten av ditt liv.
När tv-programmet Elitstyrkans hemligheter hade premiär på TV4 i början av året möttes vi av något som fick program som Expedition Robinson att framstå som mys-tv. Och trots att de 18 deltagarna var extremt vältränade kunde tittarna se hur de pressades hårt, långt över sin fysiska och psykiska bristningsgräns. Tills det till slut endast återstod 3 personer som hade klarat samtliga prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband. Men hur ser träningen inför uttagningstesterna till SOG ut i verkligheten? Hur stor del är löpning? Hur stor del är styrketräning? Och hur stor del är någonting helt annat? Vad motiverar en elitsoldat att fortsätta den hårda träningen även som yrkesaktiv? Och ja, vilken är egentligen den enskilt viktigaste egenskapen för att lyckas med utbildningen till elitsoldat? Det plus en massa annat ska vi djupdyka i nu när jag säger varmt välkommen till 2 av programledarna från Elitstyrkans hemligheter, nämligen Petra Malm och Jesper Berlin.
Hej,
tack.
Hej.
Eller ska man säga då Pam och Bella egentligen? Eller har ni lämnat era kodnamn bakom er nu?
Nej, för mig är det jättenaturligt att säga Bella. Jag säger aldrig Jesper. Nej.
Nej, jag funkar jättebra med Bella för mig.
Mm. Alltså när vi snackade inför den här inspelningen så sa ju du, Petra, du sa ju Bella till Jesper och du sa Pam till Petra. Men sen så liksom kom vi också fram till att, ja, men, fast det säger ni till varann. Men kanske att det blir konstigt om jag säger Pam och Bella till er. För jag har ju inte jobbat med er på det sättet. Eller vad tycker ni? Kan vi bara avklara det här och nu innan vi går vidare?
Nej, men för mig är det nog både Pam och Petra är ju jag. Och det, men däremot när man var aktiv elitsoldat så kallades jag ju Pam av alla. Och då blir det ju att jag är Pam, så jag fick faktiskt börja lyssna till Petra. förstår, för vi bodde ju som sagt i Karlsborg, ett litet samhälle där alla kallade mig Pam. Så nu har jag fått vända tillbaka det till att lyssna på Petra.
Alltså för... även på ICA sa de Pam till dig?
Ja, precis.
Ja, det, de flesta kallar ju mig Bella också vid den tiden.
Alltså överallt? Ja, inte precis. Bara där, eller är liksom Försvarsmakten typ äger hela Karlsborg, eller finns det någonstans där inte?
Nej, det är väl typ så. Typ så. Men allting som har med yrket att göra, då har det varit Bella. Mm. Och sen ja, Jeppe privat då.
Just det. Vi ska säga också, Petra, du är ju faktiskt en, du har ju varit med här tidigare.
Ja, men exakt.
För två år sedan.
Ja.
Och det är ett av de mest lyssnade programmen. Och nu tror ju folk att vi har gjort ett, alltså att det där gamla avsnittet är nytt.
Exakt.
Men det är ju faktiskt, det har hunnit gå hela två år. Det
hela ju... två år, precis. Mm. Du var ju den första. Jag kommer ihåg att jag var på TV4 Nyhetsmorgon. Mm. Och samma dag så mejlade du till mig. Så ja. Hej, jag vill att du ska vara med i podden. Och det var så himla stort.
Ja. Ja, men jag kastade mig över mejlen för jag tänkte, ja. Gud, nu kommer alla och vill ha tag i Petra här. Och så blev det ju också, men ja. Det tog ju ett litet tag. Folk var mer trögstartade än vad jag
hade fattat. Ja, men exakt. Precis.
Ja, men det var jätteroligt.
Ja, men verkligen. Mm. Och så tänker man så här, men det har hänt jättemycket på två år. Alltså hur jag kan prata, hur trygg man är, eller hur trygg jag är i vad jag kan säga och... Mm.
Hunnit vara med i många andra program och poddar och allt möjligt.
Verkligen.
Ja. Och snart är det väl samma sak för dig då, Jessica.
Ja, kanske. Ja.
Men i alla fall då, era kodnamn. Jag har faktiskt hört den här historien förut. Men alla har nog inte gjort det, Petra. Så du får
nej, exakt, att jag kallades för paddan.
Exakt, träskpaddan till och med har jag hört.
Men till
du
med
får
precis.
Dra det där lite, kort om du orkar.
Ja, men absolut. Nej, men vi har ju smeknamn för att vi... Det ska skydda egentligen vår identitet, för vi är ju egentligen alltid på platser vart människor inte vill att vi ska vara. Så då har vi smeknamn. De är framtagna med glädje och humor, alltid. Vi har jättemycket humor i jobbet, vilket är härligt. Och de blir extremt personliga. Så paddan kallades jag, sköldpaddan.
Men det var ju... vem gav det? Var det någon bara som random person som bara sa att du ska kallas för det här? Eller?
Nej,
men,
nej, man får ju som, du får ett smeknamn för att ofta baseras det på personlighet. Alltså, eller om du har gjort någonting. Så att, ja men, de är inte så coola smeknamnen som man kanske kan tro att de är. Men nej, som sagt, min baserades på att jag såg ut som en sköldpadda. Alltså sitter man på en bakifrån med en sån här jättestor ryggsäck och så två pytteben som stack ut under till, så blev det paddan. Mm. Och så trillade jag i ett träsk en gång, kom inte upp och då blev det träskpaddan efter det.
Jättehärligt.
Jo men jättehärligt, träskpaddan.
Alltså man... enda kvinnan också.
Exakt, men precis. Träskpaddan, här kommer operatören träskpaddan. Ja. Nej, och vad heter det? Nej, sen kom man fram till att vi kan inte ha en enda kvinnlig operatör som kallas för träskpaddan, utan det måste vara något med mer pondus. Och då blir det Pam. Mm.
Då tänker jag ju på Pam, jag är ju lite äldre generation, och jag tänker på Bobby Ewings fru i Dallas.
Exakt.
Ja. Hon var ju väldigt vacker.
Så ja, exakt. Hon är så här 80-talskrull, eller hur?
Ja, exakt. Sen hon bär upp en ryggsäck i en annan femma. Men det tar vi en annan podd.
Nej, men exakt. Och vissa säger ju Pam. Just men det. Pam, gärna.
Och så tänker jag, men det finns ju en av programledarna heter ju Slam, har jag förstått. Och jag tänker ju Slam, så min sambo bara, det där har de säkert tagit ur någon Fantomen-serietidning. Det ska vara så här ballt. Men det var det inte alls. Det kanske hade något helt annat. Men det kan ju han få berätta någon gång om han...
Det är nog bättre att han berättar. Ja.
Men du då, Bella?
Nej, det är inte så himla roligt det där. Det är ju bara för att jag heter Berlin. Så det var
ja,
bara...
det var...
Ja.
Okej. Okay.
Inte med att jag är snygg eller någonting. Utan
ja, just det. Det är ju vacker på italienska.
Precis, ingenting med det. Så det är bara det.
När du kommer till talen så bara, du kan tilltala mig. Bella. Ja. De bara, okej.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mm.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Man kan ju lugnt säga att människor är nyfikna på er. När jag skrev i sociala medier att ni skulle komma hit så har det bara rasslat till och det kommit hur mycket frågor som helst. Och ni har faktiskt också fått frågorna och kollat på dem och du har gjort jättefina anteckningar.
Jajamän.
Jesper, så att vi ska gå in på dem. Det är väl, jag är mållös ska jag säga, för det är inte alltid som mina gäster tar sig tiden att göra förberedelser, så jag är väldigt glad. Men jag tänker att vi börjar med, och det här är faktiskt en av frågorna också som kommit in, vad är SOG? Så att folk bara vet det, först och främst.
Ja, men det är Sveriges specialförband som löser specialuppgifter åt Försvarsmakten eller Sverige då. Kort sagt.
Särskilda operationsgruppen.
Precis. Mm. Förlåt.
Ingen fara. Jag glömde ju säga helt, alltså det här är första gången som ni är i en podd tillsammans.
Mm.
Som programledare i Livsyrkans hemligheter är i en podd tillsammans. Det tycker jag är lite coolt.
Så ja, du är först igen.
Jag är först igen. Jag försöker alltid först.
Ja. Jätteroligt.
Vad säger du? Okej, okay. Det var så här. Nu går vi vidare. Okay, då vet du vad det är för någonting. Och då undrar jag, vad fick er att vilja söka till det här?
Jag sökte för, det var ju ganska länge sedan då, eftersom jag är så gammal, lastgammal.
Ja, du är faktiskt jättegammal.
Ja. Jesper har väldigt mycket issues med sin ålder, känner jag. Jag kan liksom läsa mellan raderna utan att ens känna dig, så känns det som att det är mycket funderingar kring ålder här. Det ska vi komma in på.
Ja, det kan vi göra. Det är det faktiskt inte, men...
Nej, okay.
Jag ville komma någonstans och se hur bra jag kan bli. Mm. Och då är Försvarsmakten då, och nu finns det bara ett ställe där man kan komma till spetsen liksom.
Fanns det fler förut?
Nej, det fanns det inte då heller. Mm. Men när jag sökte, då visste man knappt att det fanns SSG, som det hette på den tiden då, särskilda skyddsgruppen.
Okay.
Då visste vi det fanns ingenting om det. Så det var som ett svart hål man sökte mot. Och det var ännu mer spännande då.
Men när du säger att du vill veta hur bra du kan bli, kan du utveckla på vilket sätt? Bra på vilket sätt?
Ja, men som soldat och allting. Alltså att få träna och få bli så bra som man kan bli då. Med de förutsättningarna som finns där. Det finns bra förutsättningar och satsa på det.
Mm. Och du Petra, vad fick dig att vilja söka?
Ja, men lite samma sak. Fast jag var ju i Afghanistan med Försvarsmakten 2007. Och där kände jag att jag ville vara soldat på heltid. Jag ville alltid vara soldat. Och då finns det ju som precis som Bella säger, då finns det ju egentligen bara ett förband. Och där blev det väldigt tydligt att jag vill inte tillbaka till Sverige och utbilda värnpliktiga, utan jag vill vara soldat jämt. Så det var egentligen det. Och sen har man ju sett, ja, men som sagt, jag bodde i Karlsborg. Jag ser ju specialförbanden varje dag. Jag ser vilka fordon de har. Jag ser vilken utrustning de har. Det är ju hemligt. Jag var väldigt nyfiken på dem. Och jag tycker att det här säger ju jättemycket om att vi är jättemodiga faktiskt. För vi söker ju till någonting som vi inte vet någonting om. Så man har ju en tillit till att det här måste vara riktigt, riktigt bra. För vi vet ju ingenting om uttagningen. Vi vet ingenting om vad vi söker oss till egentligen. Så för mig har det varit viktigt att... Nej, men jag gjorde det för min egen skull och jag ville vara soldat jämt.
Men du visste att det inte fanns eller några kvinnor där? Eller vet man inte det? Nej, det får man kanske inte veta, för det är hemligt.
Ja, men exakt. Och det är ju hemligt. Det är ju inte, som jag brukar säga också, det är inte hemligt för att det är coolt. Utan det är ju hemligt för att vi ska ha en förmåga i Sverige som ingen ska veta någonting om. Så att hur många vi är, om det finns killar, tjejer, alltså det får förbandet själv berätta om de vill det. Men vi värderar ju sekretessen extremt högt. Och det är ju hemligt för att vi ska ha förmågor som inga andra länder ska kunna lägga pussel på.
Man kan ju tycka att det är tramsigt med sekretessen och att det utifrån kan det vara det. Men som ett exempel, för många år sedan så åkte ju förbandet till Chad. Och då skulle EU bygga upp en stor insats för att gå in och fixa till säkerhetsläget i Chad. Och då väntade man tills EU hade fått ihop 15 000 man. För det bedömde man som det enda säkra, att man skulle vara så mycket folk så skulle det inte vara farligt.
Just det.
Men under tiden då var ju specialförbanden inne och jobbade. Och de var ju betydligt färre än 15 000 man, kanske mer 15 man. Och då är ju säkerheten för dem att ingen vet att de är där. Och det är precis så som vi jobbar med sekretessen, det är ju för våran säkerhet. Mm. För att vi kanske gör saker där vi inte vill att folk ska veta att vi är. För då blir det farligt för oss, för vi är så få.
Ja, man tänker att 15 stycken liksom med spetskompetens är kanske bättre än 15 000 som är bra, fast kanske inte hur man nu ska uttrycka sig.
Ja, precis, så är det ju. Ja. Så länge som man får göra som man själv vill. Men om 10 000 motståndare hittar de 15 gubbarna, då blir det ju jobbigt hur bra man än är.
Ja. Petra, speciellt du, vi pratade lite grann om det här i förra avsnittet, men just eftersom du då är pionjär dessutom och första kvinnan, och man är, alltså jag har ju hört då många som har, att det är så många som har försökt tidigare och inte lyckats, och det måste ju du ha vetat om.
Ja, men absolut, och jo, såklart. Ja. Och så märker jag ju att jag är först som kommer in som kvinna, så det är klart att jag vet om att jag är först in. Jättestort för mig.
Ja, men det förstår jag verkligen. Och min nyfikenhet, jag måste ställa den här frågan då. När du genomgår de här testerna, liksom, okej, så här. När jag födde barn, då tänker jag, det kan inte bli värre. Alltså, det kan inte göra mer ont i en kropp än det här. Det är typ det jag har att relatera till. Hur kände du under de här uttagningstesterna? Kände du att det här är liksom sinnessjukt? Det finns inget värre än det här? Eller liksom, hur gick tankarna? Kan du beskriva med dina egna ord?
Nej, men så är det verkligen. Och det är det absolut jobbigaste. Uttagningstesterna till specialförbandet är det jobbigaste jag har gjort i hela mitt liv. Och det är till och med jobbigare än att föda barn. För mig. Jag kan ju bara prata
ifrån... Du vet ju hur det är.
Ja, men exakt. Ja, precis. Ja. Precis. Och det är verkligen jobbigare och tuffare. Jag tycker att det är så otroligt bra. Alltså jag tycker att testerna är så extremt genomtänkta. Och jag förstår att de är som de är. För vi testas ju till bristningsgränsen på alla sätt. Och då blir man ju så... Då kan jag ju inte vara någon annan än mig själv. Och då ser man att henne vill vi ha eller henne vill vi inte ha. För personligheten lyser ju igenom. Jag kan inte låtsas vara någon. Utan när man är nedbruten så är det bara jag. Alltså mitt tomma skal. Och då ser man att den vill vi ha eller den vill vi inte ha. Men fruktansvärt jobbigt. Mm. Verkligen.
Och det är ju en hel del frågor som har handlat om just det här. Men vad är det ni söker? Så här kanske vi också ska fråga då. Ni som faktiskt kan jämföra det vi ser i programmet, de prövningar som deltagarna får genomgå. Hur väl stämmer de överens med verkligheten?
Det är ju tv-program, så det får ju vara tillrättalagt. För det. Sen är det helt civila människor som kommer, de flesta av dem. Men jag tror att deras upplevelse är väl samma upplevelse som är på uttagningen. Sen kanske man har på olika nivåer och det finns... Så jag skulle säga att man testar samma saker, kanske inte på samma sätt och till samma utsträckning. Vissa saker gör vi mindre av och vissa saker gör mer på tv-programmet. Då. Men jag tror att deras upplevelse är samma som på uttagningen, skulle jag tro.
Ja, men det blir ju lite så att om man tänker sig att en militär som testar sig till specialförbanden tar ju ut sig kanske 100%. Och nu är det som du säger, nu är det civilister som tar ut sig 100%, så att den jobbighetsgraden är ju samma om du är civilist eller militär. Så 100% är ju 100% jobbigt för en människa.
Mm.
Så det är ju lite samma sak. Men vi testar ju egenskaper framförallt, och det är det vi ser. Ja, men rädslor, vi tar bort all kontroll från dem egentligen. Det här som vi alltid vet och har kontroll över. Vi har kontroll när vi sover, när vi äter, vad vi har med oss. Och vi rycker ju under mattan egentligen från start. Ja, men det var ju vi som startade, du och jag. Ja, vad heter det? Jätteroligt. Det var vi som startade alltså själva programmet. Det var vi som tog emot rekryterna. Ryck under mattan, sprang en lång sträcka med packning. Så
just det.
Det blir ju, precis som du säger, det är en helt annan, ett helt annat tv-program än vad man är van vid.
Mm. Verkligen. Jag hörde dig i en annan podd, Petra. Du sa någonting om att, eller TV4 hade sagt att nu kastar vi in lite taggtråd här i,
jo, men exakt,
i tv-rutan.
Ja, alltså det är lite, det är inte så mycket, om man tänker sig att TV4 ibland så är det kanske lite vaniljsås och det är lite mellanmjölk, men och nu är det taggtråd och jag tycker det är faktiskt ganska bra. Och det märker jag, hur många, man har åsikter om programmet. Man reflekterar och man känner väldigt mycket när man har sett programmet.
Mm.
Och det är ju fantastiskt, tycker jag.
Och jag tycker att det är inga paktande sociala spel eller någonting sånt där. För de är för trötta och de vet aldrig vad vi vill ha. Så det går inte att pakta på något sätt. Utan det är bara att fokusera på sig själv och sin egen vilja. Mm. Och det tycker jag också är häftigt, att det är inte det här andra som kommer in. Om man inte utröstad eller någonting. Utan.
Det håller jag verkligen med om. Det är skönt att slippa.
Nej, men exakt, och det är verkligen, det handlar om motivationen. Vad driver människan framåt? För det är ju som du säger, att det är inga pakter, det är inga prispengar. Utan det de får, och det var så fint när vi förklarade för de här tre som vann att de har klarat sig. Och då brist alla tre ut i gråt. Och det är ju priset för dem. Alltså den självinsikten som deltagarna får i programmet, ja, men det är ju kanske det du betalar tiotusentals kronor för att åka på träningsresor eller psykologer eller vad det kan vara. Du får ju en otrolig inre resa.
Mm. Och det är ju väldigt många också som har hört av sig och frågat, men hur ska jag förbereda mig om jag nu vill vara med i det här programmet? Och vad har ni för tips att ge till dem? För det verkar vara ett tryck där ute. Det är många som vill.
Jag tror att man såg på programmet också, de som är där för att bli kända eller för att visa någon annan hur bra man är, då tryter motivationen när det blir jobbigt, och speciellt när man måste trycka sig själv framåt, när det inte är någon annan som trycker en framåt. Mm. Så det gäller ju att hitta sin egen motivation och sitt eget varför, eller vad vi ska kalla det då. Och jag tycker det var väldigt tydligt på programmet att alla som hade någon annan yttre vilja eller motivation, ja, då blir det för jobbigt ibland.
Blir det väldigt tydligt för er då vilka som drivs av fel saker, så att säga?
Ja, men det syns jättetydligt. Och jag tror att vi har med oss så mycket erfarenhet, för vi har ju gjort extremt mycket uttagningar till specialförbanden också. Alltså vi har ju stått på sidan om och sett alla människor som söker till specialförbanden.
Alltså nu pratar vi i verkligheten.
Ja, verkligheten, precis. Mm. Och ja, men som sagt, vi har jobbat på många, många sådana.
Mm.
Och där syns det också jättetydligt. Och det är precis som Bella säger, att när du står där under granen och är kall och frusen och hungrig och trött, har du inte din inre motivation och drivkraft, då kommer du ju ge upp. För varför ska du utsätta dig för det där? Bara för att du ska tycka att det är fränt och berätta till kompisarna att jag ska vara med i det här. Den motivationen håller inte.
Nej.
Och det är det jag tycker är fint med programmet. Att det handlar om den inre drivkraften. Varför man gör saker.
Mm. Ja, men vi sa hemma där, vi som sagt, både sambon och jag sitter klistrade och vi har avverkat både svenska, engelska och danska versioner nu. Så då vill vi undra om det finns några andra länder som också har elitstyrkans hemligheter som vi kan kolla på.
Australien, va?
Är det så?
Ja, det grundar ju sig från SAS Who Dares Wins, det programmet. Ja. Och de är i Australien och kör nu samma instruktörer som gör i England, originalprogrammet.
Ja, just
det. De är i Australien och kör nu faktiskt.
Okej, så det kommer inte att släppas förrän som ett tag?
Ja, men det har kommit en säsong. Den heter nog Sassa.
Mm. Australia.
Ja, men på australiensisk tv?
Ja, det vet jag inte.
Nej, okej, vi får googla.
Ja, Google.
Yes, våran tv-kväll är räddad. Ja.
Ja.
Ja. Mm. Okej, från det ena till det andra så är det många också som undrar, finns det någon form av hjälp med träning inför uttagningstester?
Ja, men jag tycker att det viktiga är att man har en kropp som håller. Och det, ja, men vi har pratat lite om det innan, att vi hade ju, jag har ju tränat på ett sätt när jag var i operatör, som vi säger elitsoldat i folkmun, för att det är lättare att förstå sig på, men det heter egentligen operatör. Så jag har ju tränat på ett annat sätt än vad Bella har tränat, för att vi är två helt olika personer. Och framförallt ha en kropp som håller. Och då handlar det jättemycket om att ha ett starkt ramverk att bygga utifrån. Det vill säga att när du har din core till exempel, den ska ju vara som en korsett av pansar som håller upp hela kroppen. Sen kan man börja bygga på ben och armar. Så det skulle jag nog säga, att inte gå ut för hårt, utan bygga upp den starka kroppen inifrån och ut.
Det är också intressant, jag hade min kiropraktor här igår för andra gången, och vi pratade om just det här med, ja, men att man tror kanske att rutor på magen betyder att du har en stark core, men han hade ju en crossfit-tjej som patient, och hon hade en väldigt svag core, fast alla tror att hon är väldigt stark för att hon har de här rutorna på magen. Så det behöver inte alls handla om det, utan liksom, ja, någonting helt annat. Det tycker jag också var väldigt intressant, apropå det här med ramverk.
Ja, men och det är ju inre och yttre muskler, så är det verkligen, så att den inre muskeln verkligen hitta den inre bålstabiliteten. Och det tycker jag är grunden. Och jag tror att du håller med.
Men jag tror, och bära ryggsäcken så är det ju mycket statiskt, och då är det hela posturala systemet som måste vara starkt. Och det, som Pam säger, man måste bygga upp det under lång tid. Och en annan sak som jag tror att folk slarvar med, det är att man måste komma på det här med att gå med ryggsäck. Leder och ligament, det finns ingen tjuvträning. Man kan inte köra en häftig övning på gymmet, utan det är bara att lägga tid med ryggsäck.
Ut och vandra.
Ja, tyvärr. Så finns det inga genvägar där.
Nej, men absolut. Men det är ändå bra att känna till. Vi bor ju ganska nära Karlberg på Kungsholmen. Eller Karlberg ligger inte på Kungsholmen väl, men i alla fall. Vi bor i närheten, och där brukar vi ibland se på morgonen, så kommer det, vad jag tror i alla fall är elever därifrån. Det är någon form av utbildning där, som går med ryggsäck och kängor och typ ut och övar.
Och marschar. Marschträning kallas det, absolut. Absolut.
Det kanske inte är det sexigaste som finns, men det är väl förmodligen då väldigt nyttigt.
Nej, men så är det verkligen. Och det är ju precis som Bella säger, att det handlar om en vanlig sak. För tänk dig att du, ja, men som sagt, det första deltagarna i serien får vara med om det, att de får springa. De har 25 kilo i ryggsäcken, och den väger verkligen 25 kilo. Alla har exakt samma saker i ryggsäcken. Och då får de springa, det första de gör. Och då gör det ont. Det är ont i nacken, i ryggen, benen, du får mjölksyra. Och är du inte van vid det, så blir ju den kontrasten mycket, mycket större. Än, som sagt, eller är du van, ja, men då blir den inte så stor.
Löpsteg blir annorlunda, fotsteg. Alltså, allting blir ju annorlunda när du har packning, och du kan inte hoppa över diket. Och allt det där måste man ju vänja sig med. Och som Pam säger, alltså, det är ju allt ifrån kappmusklerna hela till magen, till knäna. Allting måste ju få vänja sig med att ha den här vikten. Som ju där har ju tjejerna det mycket, mycket värre än killar, för det är ju liksom halva kroppsvikten istället för 30%.
Just det.
Så det blir jobbigare. Och tyvärr, att vara militär handlar alltid om att bära tungt. Alltså hur tekniskt allting blir, så blir det. I slutändan så handlar man med tung packning och går.
Och jag skrattar lite när du säger hoppa över diken. Jag har aldrig kunnat hoppa över diken. Alltså verkligen inte. Jag har aldrig känt mig speciellt spänstig. Med ryggsäcken, nej, absolut inte. Utan det är ju mer så här, hur ska jag ta mig över? Lite så, ja. Och kliva över men träd som ligger på backen och ta höga kliv. Ja, men det är tufft.
Men jag tänker, det var någon som frågade faktiskt om det här med att springa med ryggsäck. Och då har man ju inte heller löparskor på sig då, utan man har kängor. Vad är det för slags kängor man har? Och, alltså, hur är de att springa i? Ingen stötdämpning alls där, eller?
Nej, oftast inte. Men det som är bra med dem är att det är ju ankelstabilitet då, som att det stukar fötterna. Så man får ta det bra med det dåliga.
Du ska inte gå och hitta någon, liksom få fram någon form av känga som är bättre att springa i, eller?
Jo, men det finns ju. Absolut. Ja. Det finns ju lättviktskängor.
Som är bra att springa i.
Ja, men bra att springa i, det är också lite så här.
Vad är bra att springa i?
Exakt. Löparen som frågar här.
Ja, men precis.
Jag har en annan bild av vad löpning är, kanske.
Ja, men det blir ett helt annat. Du får ju en tyngd på foten som du inte har med superlätta löparskor. Så är det verkligen. Så du får jobba med helt andra muskler i benen. Definitivt. Du blir klumpigare. Så är det.
Vi ska strax gå in på alla, eller det här är ju redan frågor vi betar av, men jag måste ju, eftersom vi var inne på den här med australiensiska versionen av programmet och att det är samma programledare. Det är ju många som har undrat om det här med programledarna i den brittiska versionen då, SAS, Who Dares Wins. en bland annat som säger så här: vad tycker ni om den brittiska versionen? Själv tycker jag att den var misogyn och förnedrande, undrar en.
Jag tror att man måste komma ihåg att britterna har en helt, hela UK har ju en helt annan kultur än i Sverige, och alla länder har ju sin egen kultur, och man kan inte flytta en instruktör eller ett sätt till ett annat, för det stämmer inte överens, så tycker man är konstigt. Och brittiska försvaret är ju gjort med lågklassmänniskor helt enkelt.
Just det.
Och där svär man mycket och snackar så, det är naturligt för dem. Det är inte det för oss, och det var det första vi sa till TV4, att om ni tror att vi kommer att stå och skrika sådana ord,
F-word, så, tio gånger i minuten,
så blir det ju bara töntigt för alla, både för mig som ska göra det och för de som ska lyssna på det. Så det är ingen som kommer köpa det, så det är bara en kulturgrej, tror jag.
Ja, men jag håller med, och jag har ju varit med där.
Just det, du var munvad.
Ja, men exakt, så att jag har ju sett det från insidan, och det är ju precis så. Vi är jätteolika, och jag tycker att vi var tydliga med det från början, att vi måste få göra det för någonting som vi kan stå för. Så när jag tittar på programmet så är jag stolt över oss. Och jag känner stolthet i att, ja, men hur jag är, hur jag framställs och hur vi är. För vi, ja, men som sagt, när startskottet går, så går det ju. Det är inga omtagningar. Det är inte att någon säger fel saker. Det är inga klippningar på så sätt. Utan när det går, så går det. Och ja, men jag tycker att det var ju fantastiskt roligt. Det var ju jättehärligt att spela in tillsammans och få vara del av det här teamet. Det känner jag att jag saknar idag. Det är därför vi skojar så mycket när vi träffas, och för att vi har så roligt tillsammans.
Ja. Nej, men vi har ju då, precis för er som inte vet vad vi pratar om, alltså den brittiska versionen, där är bland annat en man som är väldigt framträdande då, som kallas för Ant. Och han gormar ju hela tiden om allt möjligt, och det känns som att han kompenserar för det, för att han verkar vara ganska kort. Så han kompenserar för det genom att gorma och skrika, och till och med min sambo som svär en hel del, han stör sig på att han svär. Och liksom, han skrek ju på någon kvinna där att are you fucking having a baby? Någonting sånt där. Och vi bara, men vad säger han? Men det är som du säger, kanske det är en kulturell skillnad där.
Sen är ju alla som är korta är ju såna där.
Är det så? Är det ju.
Nej. Det kanske det. Jag ska bli
sån. Tänker du på någon speciell eller?
Nej. Det var bara fritt.
You've been given a dry fucking warm tent. A dry fucking warm tent to get fed in, and you come out like this. You fucking taking the piss!
Men det här var också intressant, för att vi, om vi uppehåller oss lite grann då vid de här andra ländernas version av detta program, så tyckte också vi hemma då, som sitter och killgissar framför tvn.
Basse-spekulationer kallas det.
Ja, vad heter det?
Basse-spekulationer. Alltså basse, det är väl ett sämre namn för vänpliktiga, kan man säga.
Ja, okay.
Men att man sitter och spekulerar om sånt man inte har någon susning om.
Nej, det är det vi gör hela tiden. Mm. Och så tänker vi så här, det är ju väldigt mycket hårdare, för där de är i Skottland, och det liksom är jättetuff natur, de rör sig över större områden, tror man. Liksom, de håller på och ska testa och nästan drunkna själva, och det, ja, men alltså det, ja, det framstår som otroligt mycket hårdare på alla sätt och vis. Det här är våran killgissning då. Och så tycker vi, ja, men i Sverige där är de i något kalkbrott och i något grusgrop och håller på liksom, och det verkar inte vara alls lika hårt.
Nej, det är inte så tufft.
Nej, det är ganska.
Men det här är våran egen soffgissning. Men vad säger ni då, som har varit med?
Exakt, och det är som sagt, nej, det är superlätt att göra. Ja. Alltså, det är verkligen, det är mysigt.
Och du skulle vara med nästa år?
Ja, exakt. Det är jättemysigt.
För det kommer en ny version, eller en ny säsong, menar jag.
Ja, men precis, det kommer en ny säsong. Nej, jag skulle säga, precis som vi sa innan, så där, 100% är 100% för en människa. Absolut, så är det verkligen. Och då spelar det ingen roll egentligen vart du är. Men det är klart, jag var ju med i Anderna i Chile, och då är man ju i arktisk miljö, och så är man på flera tusen meters höjd. Det spelar ju in på ett sätt. Där känner jag mig väldigt hemma, för att jag är norrlänning och från Kiruna, såklart. Det. Men det är mycket tuffare än vad det ser ut som på TV. Det är jättesvårt att framställa TV-programmet, och att man ska förstå hur trötta de är, hur slitna de är, hur hungriga de är. Det är svårt att se hunger på TV. Så jag tycker att det är oerhört tufft.
Sen, vad är jobbet också? Det är ju, får man ju också spela in. Ibland kan det ju vara lättare att ha någon som springer bakom och skriker på en.
Ja, du tänker för peppens skull.
Ja, det blir ju någon sorts pepp, även om den är negativ. Men det blir ju någon som, man förstår att man ska jobba hårdare.
Just det.
Men om ingen säger någonting, så måste jag ju hitta min egen motivation. Och det kanske är jobbigare. Och det kanske är så att om ingen säger någonting, så vet jag inte ens vad jag ska göra egentligen. Jag kan ju bara gissa. Och det kanske är ännu värre, För det vi spelar på här är ju mycket den här osäkerheten från start. Vi tar deras kontroll och vi tar deras mat och vi tar deras allting. Och om de inte ens då vet vad de ska göra, de vet inte ens vad jag vill att de ska göra, så, så bygger man ju på osäkerheten. Så det kanske är ännu jobbigare, fast det inte är någon som skriker och sådär. Men just att jag inte vet vad jag ska göra, då måste jag hitta min egen motivation.
Ja, men exakt, och de lever ju i en ovisshet. Alltså de har ju ingen aning om hur länge de ska få sova, när de ska få mat, vad de ska göra. De vet ingenting om det. Och det tycker jag är så fantastiskt om man kopplar det till träning, att leva i ovissheten. När jag har tränat lag till exempel så tycker man att det ofta är jobbigt, för de vet inte hur långa är intervallerna, hur många ska jag springa. Exakt hur lång är den här sträckan, man vill ha kontrollen. Nej, men exakt, och man vill ha kontrollen och
det är ju disponera krafterna liksom.
Exakt, exakt. Och det är ju det jag menar, där får man ju lita på oss, för vi ser ju potentialen hos varenda en. Och det är samma med de man tränar. Jag ser ju potentialen i dem, att nej, men de behöver inte veta om det är 8 eller 10 intervaller, utan ge 100%. Och sen så har man ju mer att ge, och det är ju då man lär känna sig själv också, att herregud, fast jag är helt slut så har jag ju jättemycket kvar i mig själv. Men om du hela tiden safear, då kommer man inte till den insikten.
Nej. Jag är nyfiken på om ni som individer är resultat- eller målinriktade. Om det har ändrats under ert yrkesliv.
Jag skulle säga att jag har varit väldigt resultatinriktad. Och är, kanske uppfattas som det. Men jag tycker att man ska försöka fokusera mer på förbättring istället. Det blir lätt hänt om man går till gymmet eller till skjutbanan, så kör vi på resultat, så här, hur mycket, hur många, hur ofta, hur långt. Och på något sätt så blir det svårt att träna på det. Alltså det blir ofta snett. Om jag går till gymmet och kör crossfit så ska vi göra så många reps som möjligt. Mm. Och då börjar ju min form svikta. Och så blir det dålig form. Och då blir ju träningen dålig egentligen, fast jag gör jättemånga reps. Så att man försöker hitta i varje stund, vad kan jag göra lite bättre? Hur kan jag göra den här övningen jobbigare? Jag kan ju göra övningen pull-upsen jobbigare genom att göra strikta. Mm. Och, vilket då blir tvärtom mot ett resultat, om man ska se ett resultat som att man mäter någonting.
Mm.
Du berättade ju igår om de här tjejerna som du tränade.
Ja, precis. Jag hjälpte dig att träna på i Spårvägens friidrott, juniorgruppen där.
Ja.
Och de... där fokuserar vi, ja, men det är ju en stor skillnad att träna tjejer och killar.
Varför är det?
Ja.
Eller hur?
Nu är amatörpsykolog där. Killarna de bara fläskar på, de har bra självförtroende och inte så noga med form eller någonting, utan de bara gör saker. Och tjejerna är så kritiska till sig själva, och det är någonting som vi som samhälle måste ändra, för att de begränsar sig själv så mycket. Men när sist jag körde med två tjejerna var som kom, och då stod vi och lyfter, ska köra axelpress.
Ja, du kör styrketräning
bara, styrketräning. Ja.
Inte löp.
Nej, den håller jag mig från.
Ja. Achilles.
Ja.
Okay.
Men där då står de och oroar sig över formen, och det är när killarna är med så skiter de i formen. De räknar ju bara om de får upp vikten. Mm. Inte ens om de får upp den, utan det är mer så här, om de har hållit i stången så kan de räkna det som ett pers. Men det gör ju inte tjejerna. Men då står en tjej och säger det. Men herregud, för 2 år sedan när vi började träna, då tog jag 10 kilo och nu står jag med 30 eller vad det var. Då. Men det var 3 gånger så mycket. Gud vad stark jag har blivit. Och vilken känsla det är. Och så när någon inser att, fast jämfört med killarna så har hon ju inte så mycket vikt på sig. Men för sig själv så är det ju jättemycket vikt.
Ja.
Det tycker jag är häftigt.
Ja, verkligen. Ja. Vad skulle du säga, Petra? Är du resultat- eller målinriktad?
Nej, men det är nog en blandning faktiskt. Ibland har det varit resultat. Men nu har jag nog kommit fram till... och det märker jag så tydligt om jag vill träna med pulsklocka eller inte. Att när jag är redo för en prestation, då vill jag absolut ha pulsklockan på. För då tycker jag att jag får kvalitet. Men speciellt när jag slutade på förbandet, då kunde jag inte ha pulsklocka... det var nästan 1 år efteråt, för att jag inte ville ha resultatet. Hänger med, då var det bara mer att komma ut och ha en njutning i det. Nu har jag har ju ett mål, jag ska ju köra en tävling i juli.
Just det, Åre...
Exakt, Åre Extreme, precis, ja. Som är jätteroligt. Och då är det inte, målet är inte att jag ska prestera och hamna på pallen, utan målet är att ha jättetrevligt på vägen dit. Och det kan, man kan säga det ofta, säga, men det är resan som är målet. Och jag försöker verkligen tänka så att jag ska ha träning i vardagen. Och jag ska prioritera mig själv så här mycket. Jag kan alltid träna på dagtid för att jag är min egen chef. Mm. Och helgerna kan jag vara med familjen. Så att nu är jag inte resultatinriktad. Och målet är ju att på tävlingsdagen så ska jag känna att jag är hel. Jag är förberedd. Jag ska kunna lyfta blicken. Jag ska kunna titta på den underbara naturen. Alltså vi ska springa i Årefjällen. Jätte, jättefint att paddla där och cykla. Så kunna lyfta blicken och vara förberedd. Men ibland, ja, men jag har nog absolut varit resultatinriktad. Definitivt.
Det låter lite grann som de elitidrottare gör i intervju, att man, där de ska berätta hur det var när de la av. Och så, ja, jag kunde inte heller titta på klockan på något år. Så här, för jag visste att jag bara skulle bli långsammare och långsammare. Så det var inte roligt. Men sen är det ganska många ändå som har hittat sig själva som motionärer. Men det har tagit ett tag. Och det är många som inte tittar på klockan nu heller. För de tycker att det blir bara jobbigt. För att de vet hur det var när de var i toppform. Liksom, så.
Ja, men så är det verkligen. Och det märker jag, att bara för att man är militär. Och för att jag är det jag är den jag är, så är det jättemånga som kommer till mig och berättar om hur det var när de gjorde lumpen till exempel. Mm. Och så vill man berätta och så vill man hävda sig på ett sätt som man egentligen inte behöver.
Får du höra så här, ja, jag tog så här mycket i marklyft, ja. Vad tar du i marklyft? Det är jättemånga som undrar. Kan inte, jag vet inte varför jag stör mig. Varför vill man veta sånt? Men det kanske är kul att veta. Och för de som är resultatinriktade.
Nej, men om man vill, precis. Och jag i mina sociala medier så skriver jag inte tiderna. Alltså, jag behöver ju veta hur fort jag springer för att jag själv vill det. Men jag behöver inte lägga ut det för att jag ska få bekräftelse av att jag är duktig på Instagram. Så det, jag tycker att de som får in träningen i vardagen, det är en större prestation än att visa upp en Ironman-medalj.
Men, precis, med Instagram och allting nu så värderar man då om man tar 280 i marklyft. Det är skithäftigt. Men egentligen så är det ju häftigare med Pelle som gör sin första marklyft med bra form. Mm. Det är ju mycket häftigare. Mm. Eller att få en jättebra tid på en crossfitbod. Eller att kunna göra en pull-up. Mm. För första gången är ju mycket häftigare. Men det lägger man ju sällan ut, att vi fick Asta som kom och gjorde ett marklyft. Mm. Och det skulle vara mycket häftigare.
Nej, men exakt. Och jag kan ju säga att herregud vad vältränad jag har varit när jag var operatör. Men idag så tycker jag också att jag är jättevältränad. Men då är det ju på ett helt annat sätt. Men jag känner mig stark, jag kan springa jättelångt, jag kan lyfta tungt. Jag mår bra och kan göra saker. Så att idag tycker jag ju att det är ett helt annat helhetstänk. Men däremot, när jag gjorde säkert fler chins eller pull-ups när jag var aktiv operatör. Men idag så tycker jag ju att jag är starkare och snabbare på många andra sätt.
Men vill ni prata om liksom hur mycket ni har klarat på olika, vad heter det, marklyft och pull-ups och hit och dit, eftersom folk är så himla nyfikna? Eller känner att ni inte vill berätta det?
Nej, jag kan svara det.
Du vill inte svara?
Nej, men och där resultat och inte. Jag kommer ihåg att när jag var aktiv operatör, då hade jag som mål att jag skulle ta 3 gånger min egen kroppsvikt. Och det klarade jag ju.
I marklyft?
I marklyft, precis. Ja. Men, och det klarar jag ju. Men återigen, jag tycker inte om att leva på gamla meriter. Så det gör jag inte idag. Jag
tar det är ju spännande. Vill du veta vad vi har tagit? Ja. Eller vad vi kan ta idag?
Vill du skryta?
vad är jobbigast att prata om, tycker ni då? Av de två grejerna?
Jag tycker inte det är jobbigt. Jag tänker att man är ju alltid... man är ju dålig på... Eller mindre bra på vissa saker och bra på vissa saker. Och det pendlar ju alltid. Så är det, precis så här är det att vara operatör. Vi ska kunna så mycket olika saker.
Som en AT-läkare. Nej, inte AT-läkare. Fast, allmänläkare heter det.
Ja, precis. En allmänläkare som allmänläkare. Också ska kunna köra allt. Bil, orientera, skjuta, hoppa fallskärm, simma. Så en AT-läkare på steroider då. För det är ju så mycket mer grejer.
Allmänläkare var det tydligen.
Ja, och vara vältränad. Mm.
Så det är, och med livsfara också då. Ja. Får man väl addera ibland.
Ja,
kanske.
Men precis. Och då är det så mycket saker. Så då är man ju alltid, man är ju sämst eller minst bra på någonting. Och jättebra på något. Mm. Och knepet är väl att försöka trycka upp det här minst bra grejen istället för att spetsa sig. Men det är ju lätt hänt, eftersom vi mäter hur mycket jag tar i marklyft. Så blir det ju roligare att berätta att jag ökade på det. Mm. Istället för att säga att fast jag springer milen på 2 timmar.
Ja, men vad springer du milen på då?
Ja, men,
som snabbast?
Ja, som snabbast i bil.
Nej, det är en jobbig grej det här.
På Voi?
Men vill du fort? Ja.
Nej, men jag har faktiskt inte tagit tid på milen på länge. Men jag tror att jag skulle klara kraven som är... 48-45 någonstans där, väl? Någonstans, jag kommer inte ihåg var. Någonstans där, 45 eller 48. Det tror jag att jag skulle kunna harva mig runt på.
Men det är ju, men som sagt, kill your darlings brukar man prata om, att vad är, jag tränar ju det jag tycker är roligt och det jag är duktig på. Men som sagt, vill man söka till programmet eller vill man göra de här testerna, så handlar det ju om att träna det som du inte är så bra på.
Just det.
Behöver du köra paddel eller ska du ut och mörkerorientera? Alltså lite så är det
enkelt
faktiskt.
Val för min del, om man säger så.
Ja, men,
det är ju som att man är färgtorkare och spelar paddel. Förlåt, men alla paddelspelare där ute.
Ja. Ja, men exakt. Nej, men lite så. Paddel är ju superkul. Alltså det är jätteroligt. Jo. Men jag behöver lära mig att orientera i mörker. Ja, då är det ju där du ska lägga tiden. Så är det verkligen. Till exempel, och jag får kämpa jättemycket med det nu. Ja, men som sagt, vi pratade om den här tävlingen Åre Extreme. Jag är inte trygg i att paddla en surfski. Alltså, herregud.
Vad är en surfski?
En surfski är ju en, om du tänker en kajak, fast mycket lättare och mycket snabbare.
Nej.
Ja, nej, men precis. Ja. Om du tänker en havskajak, fast den här, du har bara en enkel sittbrunn. Det vill säga att om du trillar i så kan du tömma den på sjön. Eller, eller havet, eller vart du nu paddlar.
Men en sån liten forskajak heter det väl? Alltså
ja, men exakt.
Liten, som en liten badbalja.
Nej, utan lång och smal.
Fast du sitter uppe på den, inte i den.
Exakt.
Oh, jäklar.
Ja, men precis. Att när du, en kajak till exempel, om du trillar i så får du vatten i kajaken, så kanske du behöver ta det till land. Här är det verkligen bara en sittbrunn som du hoppar i. Så man blir ju jätteblöt när man paddlar. Och jag är inte alls duktig på det överhuvudtaget. Det är, väl det är ju det jag är absolut mest stressad över inför tävlingen. Och behöver lägga mest tid på. Och det märker jag när jag summerar mina veckor så här, så bara okej, kajakmaskinen, och den är också jättetrygg och jag sitter mycket i den. Och det är ju där jag behöver lägga min tid nu, tills isen har släppt och jag kan börja paddla på riktigt. Så jag måste verkligen tänka på kill my darlings lite så. För det är jättelätt att cykla och springa.
Man tänker kanske kasta in ett pass där du är bra ibland för att liksom boosta egot lite, eller självförtroendet.
Ja. Jo, jag kan inte paddla kajak varje dag. Nej, absolut inte. Utan springa och cykla, definitivt. Ja.
När ni lämnade specialförbandet och skulle liksom då, slutade ni i Försvarsmakten då, eller liksom direkt, eller fortsatte ni jobba där?
Jag började jobba på Försvarets materielverk. Jag blev utlånad från Försvarsmakten dit.
Men hur var då liksom övergången från det livet som du hade tidigare till då ett mer vanligt liv, får man väl säga då? Ja.
Nej, det är inte så stor skillnad att gå till kontoret eller gå till skjutbanan. Nej, men det var en jättestor skillnad. Jag tog 10 minuter svängar på kontoret i början. För man är van med, mest att jag är van med ett annat liv då. Ja. Att man var igång och aktiv och sådär.
Ja.
Men den största skillnaden är ju kompisarna, skulle jag säga.
Hur menar du då?
Ja, men där umgås vi i försvaret, och speciellt på förbandet så umgås man väldigt tätt med sin grupp eller sin närmaste omgivning. Då. Spenderar ju alltså sjuka tider tillsammans med dem och gör roliga saker och sådär. Och så helt plötsligt så ska man sitta själv och på kontoret, och man har inte sina bästa kompisar, sin familj nästan har jag inte med mig. Som man annars har då, springer på varandra hela tiden.
Ja, men ni är så tajta så ni ser varandra som en familj.
Ja.
Ja, men så blir det ju. Och det är ju, om man tänker sig, vi har ju behövt vara transparenta. Typ nu går jag igenom det här och det är en jättetuff tid i mitt liv. Och det måste jag säga till Bella. För om jag inte säger det till Bella och berättar om det, då kommer han bara tycka att jag är sur och en bakåtsträvare och att jag ska sluta på jobbet. Så det handlar ju om att vi har ju behövt vara transparenta, och det gör ju att vi har jättemycket bröllop och dop, och det är barnafödslar och begravningar och folk som går bort. Så vi upplever extremt mycket tillsammans. Och det gör ju att vi blir jättetajta. Så det är mycket mer än bara ett vanligt jobb. Det blir ju en identitet. Så för mig var det jättesvårt att bli civil. Det var en jättekonstig känsla.
Kan du berätta mer?
Ja, men jag fick lite så här identitetskris. Jag kände mig extremt naken faktiskt. Men som sagt, jag har gått till jobbet med uniform. Jag var ju i Försvarsmakten i 17 år. Jag haft uniform, jag har haft vapen, jag har haft min stridsväst. Och det blir ju som en trygg bas. Och sen är det som att jag är helt utlämnad. Sen tycker jag ju att Försvarsmakten är fantastiskt, för det är tydligt, det är enkelt. Alla är i rätt tid, man säger det som behöver sägas. Det är inget flum-flum, utan det är en ordgivning och så tar man frågor på slutet. Och det är en helt annan sak att vara i den civila världen.
Ja, precis. Jag tänkte på en helt annan grej som egentligen inte hade någonting med det du berättade att göra. Men just det här att när jag skriver mejl så skriver jag först det jag vill få sagt. Och det är liksom 3 rader. Och sen så får jag gå tillbaka och så får jag liksom lägga till lite artighetsfraser, lite emojis ibland beroende på vad man skriver till. Och sen kan jag skicka iväg det.
Ja.
Men egentligen så skulle jag bara vilja skriva de här tre raderna. För det är så skönt att bara så här.
Ja, men precis. Jag förstår. Och jag är exakt likadan. Och det har jag märkt nu. Och speciellt när det rasslar. Nu har jag ju en koordinator som gör det här jobbet åt mig. Och det är så fantastiskt. För hon är så extremt professionell.
Ja.
Och det är samma, exakt samma sak. Jag skriver också bara så här. Vi ses då. Hej. Alltså, men jag är ju fyrkantig.
Ja. Ja, men har ni jobbat tillsammans? Ni säger att ni har liksom tillhört samma grupp. Men har ni varit ute på insats tillsammans också?
Mm, ja. Det har vi gjort.
Mm. Mm. Det har vi.
Och vi har jobbat nära varandra hemma. Vi hade rummen bredvid varandra.
Ja, men exakt på slutet. Mm. Ja, absolut.
Men känner ni idag att ni har landat i era så här, civila liv?
Ja, det tycker jag.
Ja, absolut.
Mm. Och träningsmässigt, vi har ju spånat lite grann inför den här intervjun och Jesper, du är, okay, du säger att du inte lider av en åldersnoja, men jag måste ändå, du har ändå tagit upp åldern själv flera gånger här, så du känner att det är någonting som du går och funderar på.
Nej, men jag blir påminn om det av vissa hela tiden, så det är mest det jag förekommer.
Men jag tror att det är också att du har ju fyllt 50, och det är ju
grattis. Stort,
ja, men grattis, verkligen, och det är ju därför vi... Mm. Det är ju stort att fylla 50, men du är ju en fantastisk förebild, tycker jag,
tack.
Som 50-taggar.
Ja, men hur gör du då för att, liksom, eller vad gör du helt enkelt för att hålla dig i form? Och känna att du kan göra dig själv rättvisa?
Tränar.
Hur tränar du?
Ja, jag försöker träna på mina svagheter. Jag försöker träna.
Löpning då?
Ja, precis. Jättemycket löpning just nu. Jämfört med, jag pratade med en kompis igår och han sa att de såg det ut i spåret här. Gör du det frivilligt? Och så lägger jag in min styrka och min explosivitet som jag tycker. Så jag tränar ungefär samma sak som jag gjorde förr. Jag skulle säga att jag lyfter mer skivstång nu än vad jag gjorde sista åren på förbandet. För att det tycker jag är kul då. Men jag springer också betydligt mer nu.
Vad springer du? Du har ju berättat lite för mig, men om du kan berätta för lyssnarna.
Men jag försöker springa något långpass i veckan.
Ja.
Som är men över en timme i alla fall då. Och så är ett kvalitetspass kan jag säga. Och ett med lite fart.
Ja.
Så intervaller. Kort, inte över 400 meter för jag tycker det är så tråkigt.
Ja. Skönt att, ja, jag gillar också att det är kort.
Precis.
Jobbigt när man är långdistanslöpare.
Ja, exakt.
Jag har provat det senaste två åren, det här MAF tror jag det heter.
Precis.
LSD kallat back in the
days. Long slow distance och inget annat i det här sammanhanget.
Just det.
Och det gillar jag faktiskt. För annars så är man ju så här klockfixerad. Så kollar man på klockan efter även de långa passen. Eller lugna.
Ja, men du har klockan nu också.
Ja, precis. Och det har jag alltid haft. Ja, precis. Men nu bromsar jag. Förut har det alltid varit, det här kan bli bra pass. Det här blir en bra tid. Och så sätter man ju fart efter halva. Eller fart och fart, men för mig. I huvudet är det fart. Och så är man helt kräksfärdigt när man kommer i mål. Och så vill jag aldrig springa igen.
Petra, du har ju pratat lite grann om din träning i förra intervjun vi gjorde.
Ja, för 2 år sedan.
Ja, ser det likadant ut idag?
Nej.
Nej? Nej. Hur tränar du idag?
Idag tränar jag... Jag tar hjälp av en coach och det tycker jag är så härligt att någon säger vad jag ska göra. Så vi har lagt upp det så att jag har en vecka har jag tröskelvecka. Då kör jag alla pass i tröskelzon. Och då är det... Så nu är det ju kajak, det är cykel och det är löpning. Och så har jag kör ett styrkepass i veckan. Så jag har en tröskelvecka, sen har jag en högintensiv vecka med snabba intervaller, explosivitet. Sen har jag en lågintensiv vecka som till exempel nu har vi planerat in det för att jag har mycket jobb i Stockholm nu. Så då är det en låg vecka och sen nästa vecka så är det lite mer så här uthållighet, steady state-fasen när jag egentligen ska ut och lågintensiv jogga och cykla till exempel. Och där har jag också fått lära mig att jag har ganska ofta tränat i fel fas. Alltså jag har den här berömda att jag zon 3.
Ja.
Exakt.
Du är inte ensam.
Nej, jag förstår det. Och det märker jag ju att mina lågintensiva pass måste vara mycket, mycket långsammare.
Gäller nog väldigt, väldigt många.
Ja, men jag vet. Säga. Precis.
Nästan alla.
Ja. Ja, men exakt. Och just att det sliter så mycket. Och det har jag ju känt själv också, att det sliter mycket. Så att nu, nej men det är en jätterolig träning för att det är variation. Och jag behöver ha det. Sen behöver jag även ha, även om jag har ett stort mål så behöver jag även ha sociala träningspass. Så jag tränar tillsammans med kompisar ofta. Och det är roligt. Mm. Så jag får den sociala biten. Så stort socialt sammanhang.
Ja. Vi pratade om en intressant grej när vi bollade inför det här snacket. Och ni sa ju det att när ni framförallt när ni var ute på olika insatser så fanns det inte så mycket annat att göra. När man inte, det var liksom, förutom då själva jobbet i sig då, eller ja, allt var väl jobb, men ni tränade en hel del. Och i backspegeln så sa ni, nu får ni rätta mig om jag har fel, men att ni kanske inte skulle ha tränat så mycket. Ni blev till och med tillsagda att inte träna så mycket som ni gjorde. För att det var, kunde vara negativt för ert arbete. Eller hur var det egentligen ni sa?
Nej, inte för arbetet. Nej, nej, det ska jag inte säga. Nej. Inte negativt, utan där har vi nog alltid haft den här... jobbet är ju det absolut viktigaste och det, du ska, jag ska alltid vara pigg och förberedd för att klara av jobbet. Så det har jag inte känt att ha varit påverkat. Men däremot hade, vi tränat, hade jag tränat smartare när jag var ute på insats. Mm. För som sagt, det första man bygger upp är nästan gymmet. Mm. Det finns alltid ett gym vart man än är. Och det är ju det vi gör på fritiden, för annars har du inte... Man jobbar och man är ute i vilket land man än är i och sen tränar man. Men hade jag tränat smartare och vilat mer så hade jag säkert utvecklats ännu mer.
Mm. Intressant.
Det blir som en psykologisk ja, men återhämtning. Eller man försöker glömma att man tycker det är jobbigt då. Så går alla och tränar. Så då finns det ju stor risk att man tränar sönder sig. Och det finns inget annat att göra. Vi bor på en begränsad yta. Så då blir det kanske att man tränar två pass om dagen eller tre pass om dagen. Och så sliter det väldigt mycket då.
Mm. När du säger att det är jobbigt, vad är det som är jobbigt?
Att vara borta? Ja, allt ifrån att vara borta från familjen till... Vi bor tätt ihop, vi kanske bor supertätt ihop. Sen finns det ju en psykisk anspänning med jobbet, att så fort man åker utanför grinden så är det farligt. Så det är mycket som är jobbigt på en gång, skulle jag säga.
Mm. Absolut.
Och jätteroligt. Men...
Ja, och det blir som en bubbla. Mm. Alltså, det är ju väldigt enkelt att åka iväg och vara bort på insats för att man släpper livet hemma. Det är jobbigast ofta för den som är hemma, som livet fortsätter, men man är kanske själv i hushållet med barn och sånt.
Och så det är ju en stor press att man har satt frun i den situationen. Då, för vi pausar ju hela hemmalivet och så åker bort och så gör vi en sak. Folk tvättar åt oss och vi behöver inte göra någonting och jag vet precis vad som händer. Och så går min fru hemma och vet att det är farligt, oroar sig. Hon har allting med snöskottning och allting. Och det är ju en stor press. Ja, såklart mycket värre för henne då, men det är ju också en press att ha med sig att jag utsätter henne för det. Mm.
Hade du barn när du fortfarande jobbade som operatör?
Ja.
Hur var det att vara iväg?
Ja, det är ju jättejobbigt såklart. Mm. Det är det. Men jag har alltid tänkt lite det här storfilosofiska. Det finns ju såklart ett stor ego grej i det. Men lite grann så tänker jag också att om vi tycker att det är dåligt att det händer dåliga saker med tjejer i Afghanistan. Så någon måste göra, vi kan ju inte bara samla in pengar hemma här, utan någon måste ju också göra det jobbiga. För det hjälper inte med insamlingarna här. Så jag alltid tyckte det är lite högre syftet att det händer mycket skit i världen och någon måste ju stoppa det där också. Inte jag personligen, men det krävs att någon åker ut och gör det där jobbiga också. Mm.
Ja, men så är det. Och det har ju också varit min drivkraft. Att vi gör ju någonting bra för Sverige. Och det kan ju låta klyschigt när man säger det. Men det är ju faktiskt det. Jag mår ju bra i mig själv, i mitt ego. Att göra någonting för oss som bor i Sverige. För att vi ska kunna sova tryggare på natten. Mm. Det finns ett jättehögt syfte för det, med det. Mm. Och det är ju en fin drivkraft som har tagit mig framåt.
Hur har ni haft det med, om vi byter ämne lite grann drastiskt här, skador? Tänk att ni har ändå varit inne lite grann på att ni nästan har tränat sönder er själva, sa du. Liksom, hur har det gått med den biten genom åren?
Ska jag börja som är snabbare?
Har du en lång lista?
Som inte är så skadad.
Precis, du drog ju höften i veckan.
Ja, just det. Den
skedde... Nej, men jag är förvånansvärt och skadefri faktiskt. Jag har haft... jag hade lite problem med ryggen ett tag under min karriär, men det lyckas jag med rörlighet träna bort då, och så. Så jag är förvånansvärt bra. Nu är det bara ålders, slitna knän och sådär. Men annars kan jag nog köra på som vanligt.
När du säger med rörlighet lyckades du träna bort ryggproblemen, tror jag många tycker det här låter intressant. Vad gjorde du för typ av rörlighet?
Stretchade. Ja. Ett nytt koncept som har kommit fram. Fick jag höra om. Så jag provade att stretcha första gången på 40 år. Och det hjälpte till slut. Mm. Först rasade korthuset. Då fick jag ont överallt. Ja, ja. Men sen när jag hade släppt ut alla knutar så blev det bättre. Och sen core-träningen. Det har hjälpt mig jättemycket.
Och hur tränar du core?
Ja, men det är plankan och alla de här tråkiga inre. Inte så mycket sexpacksövningar utan de andra tråkiga.
Ja, men ändå fler män ville träna lite rörlighet. Nu är jag lite kategorisk, men det är bland annat hemma är väldigt mycket klagomål på att man har ont efter badminton och sådär, men då får man ju träna rörlighet.
Ja, men exakt. Nej, men också peppar peppar, skadefri. Har ofta, eller sen har vi ju ett nätverk om man tänker sig med sjukgymnaster, och vi har ju det, hade ett jättefint nätverk runt omkring oss, men det innebär att jag har haft problem med bröstryggen, och det är ju, man bär så mycket med tungpackning, man har ett vapen som hänger på bröstet och stridsväst, så att jag har ju fått regelbundet gå till sjukgymnast, och så har hon fått knäcka ut min bröstrygg, och det märker jag sitter igen idag. Och nu när jag sitter och jobbar med datorn mycket, så får jag jobba jättemycket med min rörlighet, stretcha, jätteviktigt, så det gör jag varje dag.
Vi hade ett ganska bra system med mycket prehab-övningar, alltså förebyggande. Så jag tror att våra coacher och sjukgymnaster på förbandet lyckades bromsa mycket. Att vi gjorde grejerna på rätt sätt då. Och samma när CrossFit blev stort och slänga vikter och allting sånt där. Så var vi ganska tidiga med att utbilda mycket folk på förbandet så man kunde bromsa galenskaperna då.
Men det är ganska skadedrabbad sport, får man säga.
I början. Det kan vara om man gör fel då. Men där tror jag vi med kunskap och kunde trycka ut det på bredden, så kunde man ta det bra av CrossFit.
Ja, men exakt. Mm. Och då fanns det jättemånga. Mm. Och då säger man ju till om man ser att någon lyfter fel.
Mm. Just det.
Så det, jag menar, det är ju en extremt hälsosam värld, skulle jag säga. Så vi pratar ju jättemycket kost, vi pratar träning, vi pratar bara det här med att dricka vatten. Är ju någonting som vi gör jättemycket.
Där måste jag fråga, vi pratar så mycket om att dricka vatten och då brukar jag bara, men ni menar väl vätskeersättning?
Nej, vatten.
Men så här, om ni är typ i Afghanistan, säger vi, eller någon annanstans där det är väldigt varmt och så anstränger ni er hårt fysiskt och så dricker ni bara vatten, då rinner det ju bara ut till slut.
Ja, men när där kanske vi trycker i lite vätskeersättning också, och salt, absolut. Ja. Men inte kanske hemma i Sverige.
Detaljfråga bara från mig, som tycker att det är liksom...
Nej, men absolut.
Mycket om vatten, men ibland så känner jag att folk kanske missförstår vad vatten egentligen är.
Ja, men så är det verkligen. Men jag tycker att man kan bli bättre på att dricka vatten.
Absolut.
Och det märker jag speciellt när jag tränar människor, att man ibland kan vissa komma till ett träningspass och så bara, jag har inte druckit ett enda glas med vatten idag. Nej, men exakt. Och det märker jag är... vanligt, man dricker inte vatten. Men ta till exempel Afghanistan, då hade vi bland annat, då är det alltid vattenflaska, för du kunde inte dricka vattnet från kranen. Men däremot så var det mycket mineralvatten. Och du tänker att du har lite salter och mineraler i kolsyrat vatten för att du ska kunna behålla det. Och givetvis vätskeersättning, absolut. Men då har vi ju ofta en camelback och så går man ju och suger på den.
Detalj, men på förskolan när min son går, så när det var så himla varmt för några år sedan, så klagade de på att barnen kissar så mycket. Så här. Ja, för de har ju tagit med sig vattenflaskor. Jag bara, men ger ni dem lite vätskeersättning kanske de kissar mindre? Så provar de med det, då kissar de mindre faktiskt. Så det är ett bra tips. En helt annan, lite off topic. Jag tänkte på det här med att bära tungt, framförallt om man är kvinna. Jag tänker på det här, den brittiska versionen nu av SAS som jag har på näthinnan då fortfarande, när den här lilla tjejen, har ni också sett den?
Nej.
Det är en jätteliten tjej som väger liksom 45 kilo som ska bära en man som väger 100 kilo. Ja, det går ju inte.
Ja, absolut. Ja,
och hon var ju jätteduktig och liksom gick jättelångt, men det var just det som gjorde att hon inte kom vidare, för att hon klarade inte av att bära den här jättetunga snubben och springa upp för något berg, vilket ju är helt rimligt. Men går det att träna upp sig att bära mer än då dubbelt så mycket som sin egen kroppsvikt? Utan att behöva se ut som ett fysmonster. Förstår ni vad jag menar?
Alltså, jo, men det tror jag.
Går det?
Ja, absolut. Ja. Det skulle jag säga. Jag blir buren av en jättepyttetjej. Och
du har känt dig liksom trygg när du har blivit buren?
Ja.
Skulle du hellre vilja bli buren av en man?
Nej, helst inte buren alls.
Nej, men om du var tvungen att välja?
Nej, men vad är det värsta som kan hända? De är ju oftast inte så långa då, så det är ju inte så långt ner. Om de tappar den.
Så. Och vi har ju, på förbandet så är det jättetuffa fyskrav. Och de finns ju där av en anledning. Det vill säga att vi ska kunna klara av dem när som helst. För Bella ska ju alltid känna att om någonting händer honom, så ska jag kunna dra han i skydd. Om det värsta som händer, då ska han ju veta att okej, jag kan dra han i skydd. För annars skulle inte du ha tilliten att stå bredvid mig i ett farligt område.
Men man kanske ska lyfta det från tjejer och killar. Mm. Det finns ju små killar också.
Ja,
det finns ju svaga killar också.
Absolut.
Så det handlar ju om att den personen som står bredvid mig ska
absolut
kunna göra det här och jag ska kunna göra det på den.
Exakt.
Så jag tycker att Det har du rätt i.
Ja, det har vi absolut gjort. Bra, tack för påminnelsen. Men det går alltså att träna upp detta. Och det enda sättet att göra det på, det är att bära.
Ja, time and attention är ju det jobbiga.
Går det att göra någonting annat, liksom lite mer skonsamt? Eller är det...
Ja, man får ju bygga upp det, precis som vi sa från början. Bygga upp med att bära sandsäck. Se till att ha vikt på axlarna, helt enkelt. Och mycket.
Nej, men exakt. Och egentligen så handlar... Jag hade mycket tung styrketräning, för jag var ju tvungen att bygga muskler för att kunna bära Bella, som är mycket större än mig. Ja.
Varför ler ni aldrig, undrar folk. Och sen, är ni lika arga och... är ni lika seriösa i verkligheten som ni ser ut?
Ja, absolut. Och vi ler aldrig.
Nej, exakt. Precis. Nej, jag är känd för att vara väldigt sur. Nej, absolut inte. Nej. Tanken med att vi är ju stenansikten i serien, och det är för att deltagarna ska inte få bekräftelse av oss. Och det är ju där motivationen kommer in. De ska ju känna att de gör det för sin egen skull. Och vi ska inte vara där och peppa dem, utan drivkraften måste finnas hos dem.
Mm.
Så därför är vi stenansikten, och jag tycker att det är jättebra.
Det är som en roll, det är precis som när man utbildar värnpliktiga. Att man har en roll i början för att de ska... ha lite osäkerhet och hitta sin egen motivation, och så kan man släppa det efterhand.
Bryta ner och bygga upp.
Ja, eller bryta ner, tycker jag gillar inte det. Men ja.
Nu citerar jag min sambo för tusende gånger i den här intervjun, men det kommer upp väldigt mycket gamla lumparhistorier när vi kollar på de här serierna. Så ja, så det gjorde man där, och det gjorde vi då. Och jag bara, okej. Ja. Här undrar också en lyssnare, läskigaste situationen ni har varit i? Kan man... Går det ens att svara på den frågan?
Jo, absolut. Det är klart det går. Nej, men det tycker jag nog är när jag inte har kontroll. När någonting händer. Ja, men som sagt, du har ju upplevt mycket med bomber och granater som har den expertisen. Ja, det finns många läskiga situationer, tycker jag.
Jag har inte ens pratat om din expertis. Och nu har vi bara några minuter kvar, men det här är alldeles för lite tid.
Exakt,
det är alldeles för
det lite är så
tid.
Himla roligt.
Ja. Men kan du säga någonting kort om din expertis då bara? Alltså vi förstår.
Jag röjer bomber och miner, är min grej, eller, och spränger saker.
Ja.
Det är det.
Du är bombexpert.
Mm.
Ja, okej. Och den läskiga situationen du har varit i, vad kan du säga?
Ja, det är ingenting med någon bomb. Men det är ju... Vi åkte in i ett eldöverfall en gång, så folk sköt på ganska nära håll, och då var man inte så stor i den stunden, ska jag säga.
Mm.
Innan vi fick kontroll på situationen, men just då, alltså, då var det lite jobbigt.
Men hur gör ni då, eller hur gjorde du mentalt, för att jag tänker, även om det bara är mikrosekunder där du är rädd kanske, eller något, har man ens råd att vara det? Eller vad gör du för att snabbt...
Först så kickar ju träningen in, och så gör man det man ska och det vi har lärt oss. Och just den här situationen så skulle jag började utanför våra pansrade bilar, och sen var jag inne i bilen och sände radio, och sen skulle jag kliva ut igen. Och då tänkte jag, när jag skulle öppna dörren där, att det här känns ju inte så bra. Men sen får man ju göra sin grej och trycka undan sina obehag och rädslor, och så får man bara tyvärr göra jobbet då.
Och det är ju det handlar, men det är ett ryggmärgsbeteende som kickar in, och så gör vi jobbet, och sen reflekterar vi när vi kommer tillbaka. Och vi reflekterar jättemycket, och vi har jättemycket feedback till varandra, så det är jätteviktigt. Men jag skulle också säga att många tror att det värsta kanske har varit när man har blivit påskjuten eller man har varit med i någon skarp händelse. Men jag tycker nog att det läskigaste har varit... Men jag till exempel har inte tyckt om att hoppa fallskärm.
Nu vet jag, det berättade du förut.
Ja, men alltså, så vidrigt. Ja. Alltså, jag hatar det.
Ja.
Att stå i den stora transportflygplanet och hoppa ut från Hercules, det blir som ett lejongap. Det han och jag tyckte har varit det absolut värsta. Och det har ju varit, där har jag varit rädd. Jätterädd. Mm. Så att det behöver inte alltid vara skarpa händelser, utan det kan verkligen vara träning.
Mm. Vi var ju inne lite grann här i början på, eller jag var inne på när jag läste introt, det här med som man kanske då inte riktigt tar koll på. Man kan tänka sig att ni springer en del och ni kör styrketräning. Men vad är det andra som man behöver träna på för att kunna jobba med det ni gjorde?
Det mentala. skulle jag säga. Definitivt veta varför man är där. Och
släppa kontrollen som du säger. Men släppa kontrollen och bara vara här och nu.
Mm. Hur tränar man på det då?
Ja, det vet jag inte riktigt. Men om man tänker att man behöver inte bekymra sig så länge, så mycket, utan om jag bara gör så bra jag kan just nu, hela tiden. Om jag bara jag försöker vara där och inte fundera på hur långt ska jag springa nästa intervall eller något, utan om jag springer min intervall nu. Jag tror man kommer ganska långt med det. Mm. Att fokusera ner sig lite grann till här och nu, och så gör jag det så bra jag kan, och så får jag ta nästa steg och nästa problem när det kommer.
Det är ett smart sätt att göra ett intervallpass på också, att man inte tänker att nu ska jag springa 10 intervaller, utan nu tar jag liksom en i taget eller 3 i stöten eller sånt där. Ja.
Och så hitta glädjen i hitta det här, förutom varför att så ska man komma ihåg att det finns ju en anledning till att man håller på och tränar eller att man söker det här, och det var ju för att det var kul någonstans, så hitta den där glädjen, det tycker jag man glömmer bort ibland, det blir så tokseriöst allting. Men vi gör, det är ju kul det vi gör. Alltså, så länge ingen skjuter på en så är det ju roligt.
Ja, skjutandet är en jobbig, vad ska man säga?
Bieffekt.
Ja, precis, skjutandet eller bomber i vägen. Ja. Man gräver ner, det är inte heller så trevligt.
Men jag har faktiskt tänkt när jag var yngre, så kände jag bara så här, men det känns ändå, det verkar ganska spännande, men just den här grejen, alltså den lilla detaljen då, att man kan dö, men det kan man ju göra annars också i och för sig. Men risken kanske är lite högre i vissa yrken.
Ja, men absolut, så är det verkligen. Och jag brukar tänka på attentatet på Drottninggatan 2017. Att då blev vi svenska lite så här på tårna. Men sen, nu har vi ju slappnat av igen.
Mm. Ja.
Men så mycket handlar ju om att man, vad skiljer sig från normalbilden? Ska det se ut så här? Vad ser konstigt ut? Det får vi hela tiden titta på och tänka på.
Mm. Är det för sent att bli militär / brandman om man fyllt 40?
Ja.
Nej.
Jag bara,
tänkte så,
varför kände jag?
Nej, absolut inte.
Nej.
Jag kände bara nej, kände jag. Varför gjorde jag? Jag var nu tänkte det, för jag jobbar ju med det här.
Absolut inte.
Nej, ja. Individen är viktig. Så är det. Sen spelar det ingen roll hur gammal man är. Det finns ingen ålder. Nej.
Nej,
men tycker jag framgick ganska bra i programmet också. Spridningen i ålder på de som var kvar på slutet.
Ja, jag tror man har fördel också. Jag tycker 40 är ingen ålder på en häst.
Eller hur? Nej. Inte 50 heller.
Nej. Men det börjar kännas då.
Precis.
Hur tror du att det kommer bli när du är 60? Kommer du liksom vara, ännu mer sliten? Jag känner att
det blir bara bättre och bättre, så jag är nästan orolig för det. Hur bra det kan vara.
Ja, på så storhetsvansinne.
Jag tänkte som Kjell-Erik Ståhl, han som tidigare då hade svenska rekordet på maraton. Han sa ju det, att kroppen är åt helvete, men huvudet kan ställa sig på vilken startlinje som helst i vilket OS som helst. Så det är ju lite
riktigt bra.
Ja, men faktiskt, verkligen. Men det tycker jag att jag har fått tänka till på också. För ja, men som sagt, jag kan med huvudet träna som jag gjort förut, men kroppen håller inte på samma sätt idag. Så jag måste träna smartare.
Mm. Det känner jag också igen, fast jag inte har jobbat som elitsoldat. Men det är inte riktigt samma känsla som när man var 20. Men med rätt förberedelse så kan det bli riktigt bra ändå.
Ja, absolut.
Det är aldrig för sent att börja.
Och det blir en säsong 2 som kommer att spelas in i sommar. Kan ni säga någonting? Jag vill ju jättegärna se svenska fjällvärlden. Kan man hoppas att det...
Man kan ju alltid hoppas.
Precis.
Så är det. Man kan alltid hoppas. Ja,
precis. Hoppet är det sista som lämnar kroppen.
Men det är REK som är folk jag tittar just nu, faktiskt. Mm.
Okej.
Okay. Det kommer bli en jättefin miljö. Mm. Och, nej, det ska bli otroligt roligt. Ja. Vi har så jättekul tillsammans, och det är så härligt att man, ja men de här fnissattackerna på kvällarna är de man kommer ihåg. På natten när man är så trött så man fnissar.
Ja. Men alltså okej, nu drar vi över tiden, förlåt. Jag måste bara ställa den här frågan. Alltså, när ni vet att deltagarna ligger där och liksom är jättehungriga och typ och så sitter ni där och har jätteroligt en bit ifrån. Men det funkar.
Ja, nu jobbade vi faktiskt sjukt hårt.
Ja.
Alltså vi stupade ju säng där vid 2 på nätterna.
Ja.
Så jag kände, hade inte riktigt den känslan.
Nej. Men däremot, nej, och vi har aldrig skrattat åt dem. Det handlar inte om det, utan det är ju mer att vi skrattar av trötthet. Men det var precis som du säger, Bella, att det var ju jättehårt jobb från tidig morgon. Så vi kanske snittade 4 timmar per natt, max i sömn, under en lång tid.
Sen har vi ju gjort det, man känner ju igen, man vet ju att nu är de i den här svackan, och man kan nästan se på morgonen när man kommer upp att nu är när du har 16 svacka idag.
Mm.
Och det kommer vi ihåg hur, hur det själv är.
Skulle ni kunna göra de här prövningarna som deltagarna gör idag, här och nu, och klara dem?
Ja.
Ja.
På grund av, eller tack vare mest fysik och eller erfarenhet? Vad skulle ni säga?
Ja, erfarenhet tror jag. Och jag skulle inte vara snabbast på allt. Nej. Kanske någon, men inte på allt, men när man, jag vet vad jag kan göra.
Ja,
ja men exakt, och jag fick ju verkligen göra det när jag var i Chile, och då var jag ju 40 plus, och det gillade jag ju, att då ser jag ju, men titta, det sitter ju i huvudet, och det var ganska coolt att klara av det för mig själv. Så absolut, men som du säger, nej, säkert inte snabbast, absolut inte, men jag skulle nog inte, jag skulle inte ge upp.
Tack så jättemycket för att ni kom, och vill man nu följa er till exempel på Instagram, som ju där många hänger, vad heter ni där?
Pam by Petra.
Jajamän.
Jeppe Berlin.
Jeppe Berlin. Mm. Du vill ha mer följare, har förstått?
Absolut.
Du också, du har jättemånga följare. Nej, men du kan få ännu fler.
Ja, fast det är inte viktigt.
Nej,
nej för mig. Nej. Det är inte viktigt. Nej, nej, absolut inte.
Tack så jättemycket för att ni vill vara med, och jag hoppas att vi får ses snart igen. I något sammanhang. Kanske en podd.
Eller hur?
Ja. Mm.
Coolt.
Coolt.
Och stort tack till dig som lyssnade. Och du vet väl att Maratonpodden hittar du till exempel på Instagram och även på Facebook. Varmt välkommen att gå in där och tycka till om avsnitten och gärna ge förslag på nya gäster. Spring snyggt och ha det riktigt bra, så hörs vi snart igen.
All of you at the front there, unsustainable, fucking no good to no one, a burden. Well, guess what? You just compromise yourself and the team. Because you've got bra on. Guess what? Take the fucker off. Rinse it out. Put it in your bag. Unacceptable.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.